Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Laddmästaren Hyundai Ioniq 5 tar sig an tyska elbilar i vårt test. Och så blir det diamantformer i överflöd i franska designskapelsen DS4. Och vilka bilförare gillar vänsterfilen bäst? Här är avsnitt 250 av Bilägares podcast. Hej på dig som lyssnar. Varmt välkommen till Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dahlin, säger hej och välkommen till Claes Karin.
Hejsan.
Hej, hur är läget?
Det är bra.
Mycket bra. Ja. Säger också hej och välkommen till Kalle Karlqvist. Hur är läget med dig?
Hej, hej. Det är alldeles utmärkt med mig, tack.
Vad bra. Avsnitt 250. Tänker ni på något speciellt bilrelaterat när ni hör 250?
Ja. Det gör jag i alla fall.
Ja.
Jag tänker på volymen i varje cylinder i Ferraris klassiska V12-motorer.
Ja, där du. Där har vi någonting. Ja.
Ja, men Ferrari var också min tanke, men inte så långt som Kalle drog det.
Nej, men då fick vi in lite Ferrari i alla fall i dagens avsnitt.
GTO är det väl, som är det mest kända.
Mm. Hur går det för era långtestbilar?
Ja, det går bra.
Claes kör Mercedes GLB, eller hur? Mm.
Ja, det är verkligen en traktor det där som vi har köpt in. Men jag är inte riktigt överens med växellådan, tycker jag. Den är lite långsam i steget.
Ja, det är den. Från stillastående.
Ja, men min familj var väldigt glad förra helgen när vi skulle ut och vandra. Då sa de, det här är en riktig roadtrip-bil, pappa. Den är väl lite så här större invändigt och känns lite lyxigare, trots att det är bland de billigare matcherna man kan köpa. Sen märkte jag också, jag lånade ut bilen till min fru och den stod kvar på samma ställe, och så märkte jag att det hade varit någon inne i bilen, för stolen var fel när jag skulle åka iväg. Då frågade den, hur gick det? Lånade du bilen? Ja, men jag kunde inte köra iväg med den. Så det, den här växelspaken är lite lurig för vissa.
Jaha, att den sitter vid ratten.
Ja, det tror jag hon hittade. Men jag märker att man måste vara väldigt distinkt för att den ska gå i D och R.
Okej.
Hon hade hållit på och pillat lite och sen hade hon tagit cykeln istället.
Okej, det är lite mer våld som krävs då för att
jag
få i växel, eller?
Men vad tycker du, Kalle? Har du kört den delen?
Ja, jag har ju kört den, absolut. Och jag tycker att den där växelväljaren eller växelpinnen eller hur man nu ska beskriva. Jag tycker den är en av de bästa uppfinningarna på länge. Den har ju funnits ett tag nu i Mercedes. Ja. Möjligen så är den inte riktigt lika distinkt att använda som i en del andra modeller i just vår långtestbil.
Ja, jag gillar också funktionen, men den är lite den är lite konstig i formen, tycker jag. Den är inte lika distinkt som man är van vid. Nej. Som sagt, det är små detaljer än så länge.
Mm. Men du trivs i alla fall.
Ja,
överlag.
Det är svårt att klaga på en bil som har 7 säten och 4-hjulsdrift och liksom rejäl dieselmotor med 108 mils räckvidd eller vad det är när man tankar.
Mm.
Sen hur är det som kommer i avgasröret, är väl sämre om man nu jämför med det i alla elbilar som finns, men i övrigt så är det ju den har det mesta.
Mm. Och Kalle kör hybrid.
Ja, jag kör Honda.
Honda Jazz. Ja. Ja. Och hur trivs du?
Jag trivs jättebra. Har ett par saker. Det första är ju att man ser aldrig någon annan i trafiken. De är ju väldigt ovanliga. Tills häromdagen i kön in till Stockholm från Uppsala så såg jag en ganska läckert, lite blodröd sån här, precis likadan som vår i övrigt. Det var roligt. Jag vinkade på damen bakom ratten, men hon hade annat för sig. Ja, så hon såg inte min lilla flört. Men sen trivs jag jättebra med den där bilen. Den är verkligen smart och genomtänkt och har en idé. Men så lånade jag ut bilen till en av mina söner. Och han tyckte att det var väl okej, men det var förfärligt. Var det dånar i den, sa han. Dånar, tänkte jag. Ja, vilken otrolig ljudnivå det är i bilen. Det har jag liksom inte tänkt på. Vi tror att vi alla liksom har tyckt att den har varit ganska tyst och behaglig att åka i. Mm. I alla fall hyfsat.
Menar han alltså i jämnfart?
Att även det... i jämnfart. Okay. Han sa att den där går ju inte att åka i, sa han.
Nej.
Och då tänkte jag på det som Nils Svärd skrev så träffande. När man gasar med den så är det som om någon har ställt en stor dammsugare mitt i bilen. Mm. Och det kan jag skriva under på. Men annars har jag tyckt att den har varit tyst. Men sen så slog det ju mig att han har ju en annan bil att jämföra med. Till vardags så har han en BMW 520 Touring. Så det är hans referensram när han satte sig i Hondan. Ljud är ju åtminstone till en viss gräns en sån där sak som man vänjer sig vid och inte tänker på. Om nu inte bilen är alldeles särskilt bullrig, men det tycker jag ju inte att Hondan är ändå.
Nej,
inte i jämfört.
Nej, det är ju mest när man gasar som man blir lite överraskad ibland när man behöver vara lite tyngre på foten.
Ja.
Jag var ju och provkörde Honda HR-V häromdagen. Mm. Och då såg jag faktiskt en likadan som du kallar, en sån där blodröd. Och den är riktigt fin färg på
den. Den är jättesnygg.
Det är, ja, jag tycker våran vita ser lite så här i jämförelse. Det var väldigt fin färg på den. Faktiskt.
Det ska bli intressant att höra vad du tycker om HR-V, för jag tycker den ser så ospännande ut så att den är spännande på något vis. Den har väldigt neutral formgivning.
Ja, det kommer en provkörning och det kommer i både poddform och på webben och i tidningen inom kort, så att får ni hålla utkik efter. Ja, och jag kör ju Toyota Yaris, en annan hybrid, och jag har ju blivit helt besatt av Eco Driving, den här appen då, som man kan få poäng. Alltså jag är ju, den har ju den här hybrid coach, det har vi pratat om tidigare i podden, att jag kan se vad jag får för poäng. Nu senaste resan hit in till redaktionen fick jag 89 av 100.
Oh.
Och så ger den liksom lite så här tips. Försök att släppa gasen tidigare nästa gång du närmar dig ett trafikljus. Ja, tack för den. Men det har blivit så att när jag kör mina vardagsärenden runt Västerås så blir det att jag hellre väljer att köra inte motorvägen. Det är ju en liten motorvägsträcka ändå där. Jag väljer andra vägar för att jag vill ha bättre resultat.
Oj, oj, oj.
Jag vet inte, då kanske det är lite, har gått lite.
Men då går det mer på el, gissar jag också.
Ja, den gillar ju inte över 80. Nej. Generellt, Toyotan. Varken i ljudnivå eller drivlina. Så att, jag har blivit lite besatt av det. Och sen så har jag testat de här adaptiva ljusen också som den har. Att den kan blända av. Mm. Automatiskt. Det är ju andra bilar i långtidsställe som har det också. ID3 bland annat. Volkswagen ID3 har väl det. Det funkar ju så där. Alltså jag kan ju tänka mig på mörka landsvägar och så kan det vara säkert jättebra. Och även ibland på motorväg kan det behövas när det är väldigt glest med trafik och man kanske inte möter så många. Och jag provade ju det här om kvällen och i 95 fall av 100 så funkar det ju jättebra.
Mm.
Men sen så finns det ju de här gångerna när kanske vägarna, när riktningarna på motorvägen, det kanske är lite nivåskillnader, den ser inte de mötande, den upptäcker inte de mötande bilarna riktigt. Och ibland så är de så långt bort så att den slår på helljuset och så tar den tillbaka det igen. Så att det blir som att jag helljusblinkar på dem jag möter.
Mm.
Och då undrar ju de så här, jaha, vad är det nu? Är det något fel? Är det något som händer där framme? Eller ja, vad kan det vara? Så då blir det lite konstigt. Och så får jag ju även blink från dem jag möter som tycker att jag borde blända av tidigare då. Men nästan alltid funkar det.
Men jag har upptäckt en sak med den där typen av system. Och jag undrar om det är fler som har upptäckt det. Och det är att i synnerhet kanske just det med att den ska blända av automatiskt mellan hel- och halvljus. Vilket ju för övrigt inte är någon ny uppfinning i bilar. Det fanns ju redan på 50-talet. Men det är att man antar att skälet till att det ska vara det är att det ska göra körningen vilsammare på något sätt. Eller hur? Men för mig är det faktiskt precis tvärtom. För varje gång jag kommer i en sån situation, då börjar jag tänka så här, okej, ska du blända av eller ska du inte blända av? Och när kommer du slå på helljuset igen? Och det slutar aldrig det där. Utan jag kan åka på en långfärd och så, och det blir så varje gång. Tänk om den inte bländar av nu då? Mm. Då kommer den här mötande bilisten tycka att jag är en idiot i trafiken som inte kan köra bil. Mm. Så att jag inaktiverar alltid den där funktionen, för jag tycker att, åtminstone jag då, jag tycker att slå på och av helljus, det själv, det går automatiskt. Mm. Och det tänker jag aldrig på att jag gör. Så att jag är lite kluven till den där finessen, måste jag säga. Samtidigt så är det här med matrixstrålkastare då, där de bygger om ljusbilden efter omständigheten om man har en bil framför sig eller möter bilar. De har ju blivit så bra, så där börjar jag slappna av lite grann. Där har jag liksom... det där ordnar sig. Nu försöker jag tänka på annat.
Ja, det är inte lika hög stressfaktor i
sådana. Nej, det är inte det. Nej. Men just det här med hel- och halvljus som inte bygger om sig, det kan vara irriterande.
Där har de i alla fall en tydlig knapp i Toyotan. Man kan verkligen stänga
av
det.
Ja, precis.
Man kan stänga av
det. Tack och lov.
Om man vill.
Mm.
Vi ska gå vidare på vad som har hänt i veckan. Har ni sett någonting i nyhetsflödet? Jag vet att Claes har koll på någon motorsportsnyhet.
Ja, men jag tyckte det var kul när det plingade till i mailboxen. Och det finns någonting som heter Race of Champions. Och det har hållit på sedan 1988. Och det är en utslagstävling där man utser i princip världens bästa bilförare. Fast kanske framförallt då tävlingsförare. Och sen kan man kalla sig själv champion of the champions.
Oj, till och med det. Bästa av de bästa.
Ja, men man tar då de bästa Formel 1-förarna, rallyförare, rallycrossförare, IndyCar, NASCAR. Och sen utser man den bästa av de bästa. Det är lite kul koncept. Och det här har ju snurrat runt i hela världen. Och man kör oftast på arenor nu för tiden. Det var grus i början och sen 2004 så kör man på asfalt. Och det är arrangören som förser förarna med bil. Så att det är inte så att man kan skylla på något, materialet.
Vad kör man för bilar då?
Ja, det är lite olika. Det har varit NASCAR, rallycrossbilar och något år så var det någon sån här konstig KTM. Vad heter de här?
Crossbow.
Ja, Crossbow. Ja. Mm. Så att, men nu kommer alltså det här till Pite havsbad.
Mm. Oj,
helt otroligt.
Det var väldigt.
5-6 februari så ska de köra på isen då. Nära The Arctic Circle. Jag kikade lite på vinnarna historiskt sett. Och Stig Blomqvist har faktiskt vunnit 2 gånger. Och Mattias Ekström 3 gånger. Mm. Individuellt. Sen tittar man på klara förare då, som dyker upp nästa år. Alltså, så är det Valtteri Bottas, Mattias Ekström igen, Sebastian Loeb. Sen har vi faktiskt den här familjen Solberg som är på tapeten i rally. Både farsan och sonen Oliver Solberg ska vara med. Man kan ju tänka sig om de hamnar i final mot varandra.
Mm.
Det blir en riktig family affair.
Mm. Ute på isen.
Ja, nej, men jag tror det är verkligen deras rätta element.
Ja.
Jag är faktiskt lite sugen på att åka upp med långtestkärran och kika.
Det är ju ofta som rallyförare tar hem det där. Är rallyförare de bästa förarna? Eller är det en Formel 1-förare som bäst kan ratta en bil? Det är ju naturligtvis helt olika förutsättningar, helt olika bilar. Men i vilken kategori finns den bästa föraren? NASCAR-förare på is, det kanske är svårt. Ja. Men de är vana vid sina rundbanor. Men
bara svänger åt ett håll.
Ja.
Mm. Nej, men Mattias Ekström vann i Peking 2009 mot Schumacher. Mikael Schumacher faktiskt.
Just det kommer jag ihåg.
Så där fick man i alla fall, då fick en F1-föraren ge sig. Men man har ju väldigt stort försprång tror jag som just rally och rallycrossförare.
Det tror jag också.
Det är inte så mycket drifting i Formel 1.
Nej, Ronny Pettersson kanske kunde ha varit med. Han brukade ju köra på ställ. Du kanske ska ha med någon sån där som Ken Block eller någon sån där rattartist. Som...
Ja, precis.
I februari alltså, Piteå havsbad.
Ja, 5-6 februari.
Ja. Och från motorsportbilar till leksaksbilar, Kalle.
Ja.
Någonting om det.
Ja. I slutet på 60-talet så fick jag i julklapp någonting som hette Hot Wheels. Som var små orangea plastbanor som man kunde bygga upp hemma. Och så släppte man bilar nedför dem där och så for de som bara den. Det var amerikanska bilar. Och Hot Wheels tillverkas av ett stort företag i USA som heter Mattel. Och de har nu... De ger ju ut, har ju gett ut tusentals olika sådana här småbilar. Somliga av dem blir samlarmodeller och betingar hur mycket pengar som helst. Det såldes en surfbuss, folkabuss, för ett tag sedan för 750 000 kronor. Och den är alltså 5-6 centimeter lång.
Ja, hade det varit en riktig hade man ju kanske
ja, förstått. Ja, precis. Men samlare är ju samlare som sagt. Och nu kommer det en modell som... Det är en Cadillac Seville, en sån här med puckelrygg som de kallades för. De kom i början på 1980-talet, en ganska ful bil.
Är den här Preacher's Car?
Ja, precis.
Ja.
Och de fanns i ett specialutförande i USA tillsammans med modeföretaget Gucci. Och nu har de tagit fram en Gucci-modell av Cadillac Seville som Hot Wheels. Och den ser ju naturligtvis väldigt prålig ut, den har fullt med gulddekor, den har tjocka vita däcksidor och den har röda gummilister längs karossen och lite gräll sådär som en amerikansk Gucci-bil förväntas vara. Och i vanliga fall så kostar en sån där Hot Wheels-bil kanske $10 på någon supermarket. Det gör inte den här, den är fortfarande i samma skala, den kostar $120. Alltså ja, runt en tusenlapp för en sån där liten bil. Och man kan ju tycka vad man vill om det där, men den ska tydligen bara byggas i begränsad upplaga förstås. Så att den ska... Sen vad som menas med begränsad upplaga, det vet man ju aldrig. Alla bilar byggs ju egentligen i begränsad upplaga för övrigt. Men jag blir lite sugen på att skaffa en sån där, för att jag har då mängder av Hot Wheels-bilar hemma, men åtminstone 50-60 stycken. Men de är allihop från slutet av 60-talet och början av 70-talet. Och jag tänkte att jag skulle satsa på någon modern Hot Wheels. Så att ja, jag får försöka spara ihop till 1200 spänn.
Ja, men kommer den användas då, Kalle?
Jag kommer att provköra den. Ja. Jag har kvar de där plastbanorna.
Ja.
Jag kommer naturligtvis att provköra den.
Och du är inte en sån här som inte öppnar kartongen? För jag kan tänka mig att de där små sitter väl i någon slags plast...
Ja, visst.
Fodral som man måste ta sönder.
Ja.
Som man inte kan...
Egentligen ska man ju alltid köpa två.
Ja, visst. Och då har du en oöppnad. Det blir 2000 spänn.
Ja.
Med leksaksbilar.
Det där kommer jag få svårt att förklara hemma, tror jag.
Jag hade en gammal kollega som alltid köpte tre av allting.
Okay.
Alltså, då var det modellbyggsatser.
Ja.
Och då hade han alltid en som han sparade, en som han byggde. Och sen hade han liksom en... Ifall han ville sälja den eller... Ja,
ja, det var ju smart.
Men två känns som att det räcker. Hur är det med dig, Maria, och dina barn? Köper man leksaksbilar nu för tiden?
Ja, det gör man.
Det funkar fortfarande.
Ja, det kör de med. Mina barn dekalerar ju om så här BMW eller Porsche eller så här små leksaksbilar jag tar hem med Hello Kitty-dekaler.
Ja.
Jag vet inte om de ökar i värde då. Nej, det kanske de inte gör.
Jo, det kan det säkert göra.
Ja. Kanske det.
Ja. Absolut.
Custom made eller?
Ja, när mina barn var små för kanske 5 år sedan, då var ju Cars väldigt stort.
Ja.
Och då sålde de ju överallt på ICA. Det finns ju fler mataffärer, men de sålde de här Cars-bilarna. Och de kostade så här 100 spänn. Eller om det var 130.
Oj.
Och de var väldigt snyggt gjorda. Så jag köpte de där till mina barn.
Mm.
Även om det var jag som tyckte de var roligast. Men de har ju faktiskt gjort en liten tavla med nu. När de tröttnar på dem så klistrade upp och har i stugan på väggen.
Jaha, okej. Okay.
Lite olika bilar där
i
hallen. Det blir en liten konstinstallation.
Mm. Men det är ju fint.
Inte så mycket samlarvärde då, tyvärr. Men man kan njuta av dem på väggen.
Ja, det kommer jag ihåg. Det har jag säkert berättat in tidigare på mina barn när de var små. Så vi har ju som en hylla som ser ut som ett hus som man kan ställa lite leksaker i. Bredvid sängen.
Mm.
Och där satte ju en av mina döttrar upp bilarna som hon hade fått av mig, och sen på natten så la hon dem på taket för då skulle de sova.
Mm-hmm.
Så att bilarna låg upp och ner på natten. Ja, Kalle, du hade någonting om säljstatistik.
Ja, det har jag. Och det är mera, det är väl lite grann en spaning och en fundering. Det är så här att jag åker väldigt ofta då mellan Uppsala och Stockholm. Och en av alla roliga saker med att pendla, det är att man kan sitta och titta på vad det är för bilar som trafikerar vägarna. Och jag brukar räkna hur många bilar jag ser. Och rekordet, jag tror att Sveriges vanligaste bil inte alls är en Volvo. Jag tror att det är en Volkswagen Caddy. Och minst av mina empiriska undersökningar att döma. Därför att jag har en gång på sträckan mellan Uppsala och Stockholm sett 42 stycken Volkswagen Caddy. Och det är rekordet hittills.
Då kör du precis när alla målare och snickare ska iväg.
Nästan alla är vita.
Dagens första kund. Jag har två ståendes på min gata just nu.
Ja, du ser. De finns överallt. Ja. Men en bil som, i morse då så tänkte jag, nu inför den här podden så ska jag ska grunna lite på några bilar som jag, om jag ser några. Och då tänkte jag, ja, man måste titta om jag ser några eldrivna MG som ju har gjort en raketstart i försäljningslistan. Och så måste jag se om jag ser några Tesla Y. Och mycket riktigt, det gjorde jag. Jag såg 5 stycken Tesla Y och jag såg 7 stycken MG.
Oj, ja. Och Tesla Y har väl precis börjat
levereras? Ja, de har precis. Men de trycker ju ut dem ganska fort.
Ja, de
nu,
har duktiga på att ligga nära lansering och leverans. Mm.
Så 5 och 7. Men jag såg inte en enda Volvo XC40 Recharge.
Nej, Volvos elbil.
Ja, så det var alltså 3 elbilar. Jag såg 5 Tesla, jag såg 7 MG och 0 Volvo.
Ja, det går väl inte så där jättebra för försäljningen för dem.
Jag blir lite oroad, alltså det är ett av Sveriges största företag. Och jag tittar i försäljningsstatistiken för 2021 september. Etta, Kia Ceed, vi kan ta bara rena elbilar förresten.
Mm.
På andra plats ligger Volkswagen ID4. På 5:e plats Kia Niro. På 6:e plats Tesla Model 3. På 8:e plats MG ZS EV. På 11:e plats Volkswagen ID3. På 16:e plats en avlägsen relativ till Volvo, nämligen Polestar 2. På 16:e plats. Och så håller man på sig och går ner och kollar och kollar och kollar. Och så försöker man hitta en Volvo i den här listan. Men det gör man ju nästan inte. Nu ska vi se om jag får gå bra långt ner. De sålde alltså, nu ska jag se vad jag hittar dem där. 38 bilar i september 2021 och ligger på 37:e plats.
Och då är det Volvo XC40 Recharge alltså.
Ja. Det är ju rena natta.
Och den är ju dyrare än Polestar 2.
Den är dyrare än Polestar 2. Det håller på att ske ett gigantiskt skifte här, har jag en känsla av, i svenskarnas bilval helt enkelt. För är det så att man inte hänger med det här tåget nu med elbilar, då kan man inte hålla på och rida på gamla meriter. Va? Därför att de gamla Volvo-bilarna var ju inte elbilar eller någonting. Jag tror att den här scenen just nu är ju otroligt spännande, men den kan också vara fullständigt livsfarlig för Volvo om det fortsätter så här.
Och så har de väl precis, Volvo nu lanserat sin senaste elbil då?
Ja, en kupéversion av XC40 eller vad man nu kan kalla den.
C40
ja. Recharge.
Mm.
Ja, men som du säger Kalle, de får nog steppa upp nu om de ska med det här tåget.
Ja, jag tycker det finns skäl till oro därför att alltså Volvo är ju jätteviktigt för Sverige, även om det nu då inte har svenska ägare och så, men ändå, det är, jag tror att tåget går precis nu, så nu måste de måste ut med sina elbilar, och det måste vara bättre bilar än XC40 och C40. Därför att de har inte tillräckligt mycket modernitet i sig, tror jag, i marknadens ögon.
Mm. Ja, sen Kalle, hade du sett någonting om den här jättepopulära pickisen i USA, Ford F-150, är den inte typ världens mest sålda pickup?
Ja,
eller? Jag vet inte, det är
samma
kanske gamla
sak
siffror.
Som USAs mest sålda bil i alla fall.
Ja, just det.
Ja, det har den ju varit, och det har den ju varit väldigt länge.
Och F-150 Lightning heter den nya elbilen.
Elbilen, ja.
Med
den här megatrunken.
Det är ju en spännande bil på många sätt, även om man kan tycka att det är en jätteklumpedump. De har nämligen stoppat in en våg i bilen. Oj. Som kollar hur mycket last man har på flaket. Vilket ju är lite roligt med att de gängse bilden i reklamen för de här pickuperna, det är att de kör omkring med höbalar på flaken. Ja. Sådana väger ju inte så mycket. Nej. Men de är väl tänkta för att kunna lasta lite mer i alla fall. Jo, de har stoppat in en våg på flaket, och vad ska man med den till då? Jo, den har de kopplat till en speciell insats i baklampsinfattningen. Så i baklampsinfattningen så har de gjort en liten den hållare för 4 lysdioder. Och beroende på hur mycket man lastar flaket så lyser de här lysdioderna på olika sätt. En diod, ja, då är det lätt last. 2 dioder, då är det halv last. Och så är det 4 dioder som lyser. Mm. Då har man lastat bilen fullt. Så lastar man mer sen, då börjar de där blinka. Var på omgivningen ser att här kommer en som kör med överlast.
Aha, okej. Okay. Bland annat polisen. Då,
bland annat Highway Patrol, ja. Kan se. Jag tycker det var en ganska smart finess. Och hoppas att den är tillräckligt exakt också.
Mm. Ja. Ja.
Sen hoppas man att den går och, i Sverige då. Att jag kikade på Dodge, ja, nu heter den ju Ram 1500. Mm. Och jag tror de får ju lasta nästan 1 ton på flaket. Men då gäller det att man har C-kort.
Ja.
Har man B-kort så blir ju totalvikten begränsad, ja. I alla fall till bilens storlek sett,
ja.
Så man hoppas ju att lamporna pratar med körkortet man har, så
ja.
Det inte börjar blinka för sent.
Ja, det har du ju rätt i.
Jag får känslan av att i USA så får man kanske lasta mer också på ett mer vanligt körkort än vad man får i Sverige. Det är helt spekulation.
Nej,
jag vet inte alls
ju.
Hur det
de
ser ut.
De kör ju såna här gooseneck trailers med allt möjligt på. De får ju dra vad tusan som helst.
Ja.
Det är helt bananas.
Men då är frågan om det är såna här ljusdioder, om man bara kan rycka i någon sladd eller koppla om någonstans. Ja,
de lär väl pilla bort den här funktionen när den kommer till leveranshamnen i
Bremerhaven. Så kan det mycket väl. Men jag tycker ändå att det var en lite kul idé och den kanske funkar helt enkelt.
Ja.
Vi får se.
Vi får se. Apropå Ford så har ni kanske hört att GM har stämt Ford i amerikansk domstol eftersom
igen.
Deras alltså system för såna här halvt självkörande såna här adaptiv farthållare och sådana funktioner. Fords system Blue Cruise lät alldeles för likt GM Super Cruise, tyckte de. Så då stämde de Ford att det här får ni inte heta. Mm. Men nu har de kommit överens tydligen med en sån här settlement eller förlikning som det är inte känt vad den går ut på. Men nu var de nöjda och båda använder sina namn på varsitt håll. Och då tänkte jag så här att det verkar ju som att biltillverkare har svårt att komma på namn för de här funktionerna. Så ska vi ta och hjälpa dem lite grann? Ska vi skicka ut lite förslag här? Jag menar, vi har ju till exempel Tesla, Autopilot, Lucid Air, det här nya amerikanska elbilsföretaget. De har någonting som heter Dream Drive.
Oh.
Och det har väl med Lucid att göra, som en sån här vaken dröm, va? Eller vad betyder det? Volvo har väl Highway Pilot, kan det heta det?
Det låter bekant.
Något sånt.
Mm.
Men då tänker jag, ska vi hitta på något sånt här ord som de kan använda sig av?
Surf pilot.
Det måste ju, precis, surf pilot. Det måste ju vara amerikan.
Pilot tycker jag ligger väldigt nära till hans.
Det måste väl vara engelskt i alla fall, för det är så gångbart internationellt.
Pro pilot, det låter bekant. Vad har man hört det tidigare?
Jag tänker freeway, freedom, liberty. Liberty Drive, Voyage, alltså det är ju någon som kör, det är det man vill få fram liksom, om man tar någon så här seglartermer eller flyg.
Är det inte Nissan som har ProPilot, kommer jag på?
Det, jag känner också igen det, den har redan tagit.
Ja, var taget. Ja, då får man hitta på något bättre.
Och så har Ford Blue Cruise, ja, men varför inte dra till med hela regnbågen då? Rainbow Drive.
Rainbow Drive, det är bra.
Det är väl jättebra. Och så har vi någon sån här Captain eller Wingman kanske, jag vet inte.
Blue Captain Cruise.
Captain Cruise, ja. Blue Highway Skipper.
Det är utmärkt.
Båtintresserade lär ju falla hårt för den.
Ja, precis. Där fick ni några.
Men Blue Cruise låter ju klart sämst.
Ja, visst gör det.
Alltså, de får ju hitta på någonting på GM.
Det säger ju inte riktigt vad det handlar om, tycker jag. Men ja, så där fick ni några förslag, biltillverkare, från oss.
Man får inte bli för sömnig heller när vi pratar Dream Cruise och sånt där.
Nej.
Man ska ju vara vaken när man kryssar.
Man ska alltid
runt.
Vara vaken, ja. Måste man vara. Hyundai Ioniq 5 har ju tagits upp nyligen i podden från de här sändningarna från Tannis-testet av Tommy, Anders och Fredrik. Men vi har även hunnit testa bilen mot Audi Q4 e-tron och BMW iX3. Och det var Kalle som höll i testtyglarna. Eller hur, Kalle?
Ja, det var det. Och det är väl ett, om man uttrycket ursäktar sig, ett av de mer spännande testerna på sistone, tycker jag. För att den här Ioniq 5, den lovar ju en hel del nyheter för elbilarnas del, och inte minst att den ska kunna laddas så väldigt snabbt. Och det är ju där någonting av knuten med elbilar sitter. Räckvidden är väl en sak, men där brukar vi väl tycka ändå att man har kommit ganska långt för ett vanligt vardagsbrukande. Och det brukar vara sällan som de elbilsägare vi pratar med eller hör av att det är räckvidden som är det stora problemet, utan det är ju tiden vid laddstolpen.
Mm, och då speciellt snabbladdsstolpen, ja, snabbladdningsstolpen. När man ska någonstans, ja, längre än den vanliga dagspendlingen.
Ja, ja. Och där är ju då, Hyundai har ju lovat att vara snabb, att man ska kunna ladda upp till cirka 80% på runt 20 minuter. Och vi gör ju numera laddningstester vid snabbladdningsstolpar i alla våra elbilstester, och det är bara att konstatera att Hyundai håller sitt löfte. Den är klart snabbare att ladda än både Audi Q4 och BMW iX3 i vårt test. Men det finns ju massor med siffror att dyka ner i. Men om man ska ta bara som är tydligt och åskådliggör för lyssnaren här hur lång tid det tar. Så om man har kommit in på en sån här laddstation och har ungefär 10% kvar i sitt batteri, så brukar man ju säga att det är vanligt att man står och laddar upp till 80% av maximal kapacitet. Dels för att de sista procenten, 10% runt, det tar en väldig tid. Laddningen blir långsammare ju mer man laddar, i synnerhet mot slutet. Men också för att ungefär 80% är en bra nivå för att spara batteriet. Så 10-80% det tar i Audin då, enligt våra mätningar, nästan 12 minuter. Från 10-80%. I BMW tog det 9,5 minuter, och i Hyundai så tog det knappt 6 minuter. 5,7 minuter. Oj. Närmare bestämt.
Ja, det är skillnad.
Ja, och det är ju det att det är inte bara skillnad första gången man laddar, utan det är alltså skillnaden varje gång man laddar. Det kan man ju tänka på, för man får ändå ladda sin elbil lite då och då. På sikt så är det ju helt enkelt en väldigt massa tid man sparar. Så att Hyundai där, den inleder ju lite grann ett nytt kapitel då i elbilsutvecklingen, och det är det som också är så otroligt intressant just nu, att det händer så väldigt mycket. Det såg vi flera gånger när vi stod vid laddstolparna, att medan Audin då till exempel, den kan som mest ta emot 125 kilowatt. BMW kan ta emot 150 kilowatt, och Hyundai kan ta emot 220 eller 225 kilowatt. Så att det är där den stora skillnaden finns, för själva batterikapaciteten sen är ju inte så stor skillnad på. De ligger runt 80 kilowattimmar alla tre.
Mm. Och apropå laddning, så kan väl även Ioniq 5, den kan ju inte bara ta emot utan dela med sig av sin,
ja,
ström.
Ja, den kan fungera som en jättestor power station för att driva andra saker. Vilket vi då illustrerade med en bild, ja, i testet där vi har kopplat in en högtryckstvätt och en dammsugare i bilens eluttag eller sladduttag.
Ja, ni står där ute i skogen eller, ja, i skogskanten och fejar och städar.
Ja, det är inte, jag tror väl att det inte kommer att användas särskilt ofta, men skulle det vara så kan man alltså bli vägarnas barmhärtige samarit med en Ioniq 5 genom att dela med sig av sin ström till en elstrandad elbil, om man vill.
Jag undrar om det kommer bli så när de står där, fjällenresorna och sportlovet och det är kö vid snabbladdarna, så kommer man där i sin Ioniq 5 och så, snälla, kan jag få lite grann? Nej, jag ska till fjällen, hej.
Men man kanske kan göra sig en hacka, man kan sälja lite ström väldigt dyrt, ja, där på en bakgård i Sveg.
Sälja andra handen, ja. Lägger på lite extra, ja, på priset.
Nej, men skämt åsido, det är grejen med den här bilen är, tycker jag, är att den, och det kommer vi få se flera gånger de närmaste åren, att den tar ett nytt tekniksprång, va, och flyttar gränserna och positionerna för elbilar och gör dem mer attraktiva för folk som kanske är skeptiska.
Om man jämför då de här tre bilarna, hur står sig, hur är prisnivåerna på dem?
Ja, de är ju vitt skilda. Hyundaien i vårt test är ju åtminstone 200 000 billigare än Audi och BMW, till och med 250 000 ännu mer. Det beror ju på om man jämför grundpris eller testbilarnas priser då. Grundpriserna är ju inte så jättestora skillnader mellan Hyundai och Audi. Ja, Hyundai kostade i vårt utförande då bakhjulsdriven, nota bene. Det kommer fyrhjulsdrivna, men de finns inte riktigt än, eller fanns inte då i alla fall. Så vår är bakhjulsdriven i testet, 580 000. Och Audin kostar ungefär 640 000 med fyrhjulsdrift. Det är inte så jättestor skillnad, det är 60 000. Men sen ska Audin kläs på också, och då blir det ju en helt annan sak. Den kostade 840 000, alltså utrustad för 200 000 kronor. BMWs grundpris är alltså 780 000 kronor. Det är 200 000 kronor mer än för Hyundai. Sen hade den det enda paket som finns till BMW, och då kostar den 850 000. Men då ska man ändå jämföra med mellan Audi och BMW, så kan man ju säga att BMW är i sitt grundpris mer välutrustad än vad Audi är i sitt grundpris. Så att, man får åka slalom lite grann i utrustningslisten.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.
För att hitta jämförbara bilar med varandra. Och vi gör ju naturligtvis så gott vi kan i det avseendet. Men det är inte alltid det funkar riktigt. Men hur man än vrider och vänder på saken, så är Hyundai ett prisfynd. Inte bara när det gäller laddningsegenskaperna, utan också i inköpspris.
Och hur är det med utrymmen och sådär? De är likvärdiga i storlek ungefär?
Ungefär bagage, likvärdiga.
Utrymme.
Det är inte några jätteskillnader. Hyundai är, kanske ser ut lite grann som en Golf på bilderna. Men det är en ganska stor bil. När man ser den i verkligheten så den ligger mellan Audi och BMW i längd. Den är väldigt hög. Den är 1,61 hög. Alltså högre än Audi Q4.
Okej, men ögat luras lite av proportionerna.
Ögat
då
luras.
Ja, jag blev jätteförvånad när man såg den i garaget, hur stor den är.
Ja.
Det är ju verkligen som en uppblåst småbil.
Ja, det är det, precis. Och det som framförallt är stort på den är axelavståndet. Mm. Axelavståndet bestämmer ju mycket hur utrymmena i bilen blir. Och här ser man ju tydligt skillnaden mellan både Audi och BMW och i förhållande till Hyundai är ju konstruerad för att vara en elbil från början. Och det är väl i viss mån Audi Q4 också. Även om den då så att säga har i sig väldigt mycket traditionell Audi-konstruktion. Men det är ändå en elbil. BMW iX3 är ju däremot så att säga en, inom citationstecken, ombyggd vanlig X3. Så att Men det är så, har man en liten elmotor som inte, det tar inte mycket plats i drivningsinstallationerna, då kan man sträcka ut bilen också inom en given totallängd. Och det har ju Hyundai gjort på ett väldigt smart sätt och fått en väldigt rymlig bil. Va, utav det.
Hur känns den bakom ratten? Känns den suvig att man sitter högt eller blir det mer som en vanlig körställning?
Man sitter halvhögt, om okay. jag får säga så.
Ja, det är ju lite kaxigt ändå av Hyundai att släppa en sån här modell när alla är helt SUV-frälsta.
Jajamän.
Det ska bli kul att se hur den landar.
Ja, det som vi tyckte som körde den då intensivt under den här perioden, det är att den har, oavsett om man sitter halvhögt eller halvlågt eller var man nu sitter, så jämfört med de andra, så känner man ju av bilens proportioner på ett tydligt sätt när man sitter igen. Den är väldigt, hela formgivningen är väldigt horisontell på något vis. Det känns lågt och öppet i bilen. Mycket stora fönsterytor, låg instrumentpanel, ganska nedskalad design. Så det, även där så finns det nya drag i hur man har tänkt jämfört med många andra bilar.
Det kanske blir en modern variant på AMC Pacer.
Ja,
det är mycket glas. 63%.
Ja, det är mycket glas, det är det. Då får man tillägga också mycket bättre.
Ja, och betydligt bättre motor.
Ja, absolut. Nej, men det känns som en frisk fläkt, det är helt klart.
Jag tänkte på en sak, Kalle, när ni testade bilen på, i Tannispoddarna så kom det ju fram, hade ju Tommy upptäckt det här att Hyundai Ioniq 5 har ju ingen bakrutetorkare.
Nej.
Var det någonting som ni märkte av? Det kanske inte regnar så mycket på när ni testade.
Den har inte någon bakrutetorkare, men den har ungefär som gamla Saab 95. Inte 95 utan Saab 95. Den har ju en luftspalt ovanför bakrutan. Så som
vinden ska ta bort de här daggdropparna på morgonen.
Ska ta bort. Det var faktiskt ingenting som vi tänkte på. Nej. Under testet, och då var det ändå regn och så ett tag. Så att,
jag hade ju Renault Arkana som vi förmodligen tar upp i en senare podd hemma i carporten, och där blir det ju ganska mycket fukt nu på hösten, och den saknade också bakrutetorkare. Men där märker jag ju faktiskt på morgonen, så störs jag i alla fall av att bakrutan är ju helt skymd då, alltså sikten bak, och då trycker jag ju på den här rutvärmen, bakrutevärmen, men den klickar jag av efter några minuter.
Ja.
Så jag tror jag tryckte 4 gånger innan jag kom till jobbet. Och så glömmer man ju bort lite, men till slut hade det väl börjat värma upp tillräckligt mycket. Men jag störde mig ändå på det när det är dagg på rutan. Det är en bra funktion tycker jag, att kunna se bakåt direkt.
Ja, det underlättar.
Om man, trots att man har backkamera i vissa fall.
Ja. Jag tror jag säger att det är klart att det vore bättre om den hade en torkare på bakrutan, Ioniq 5. Vi körde en del på grusväg och så, där det dammade upp en del, och även om det inte dammade igen så var det ändå tydligt att det blev liksom som ett litet sandfärgat filter på rutan, och det vill man ju ofta ha bort helt enkelt. Mm.
Jo, det märker vi på våra vintertester också, att det lätt blir snö när vi kör i sånt väglag.
Ja.
Men man kan inte få allt, låter det som.
Nej, man kan inte få allt.
Ni körde dem på undermanövertest,
ja,
bilarna.
Ja.
Hur gick det där? Det brukar ju generellt sett gå bra för elbilar och låg tyngdpunkt och allt så här. Men hur, kan du säga någonting om hur det gick för bilarna där?
Ja, det är ju så att vi kör då de där testerna med maxlast, och de får, alltså Audin och Hyundai ska jag säga, får lasta ungefär lika mycket. Och Audi är fyrhjulsdriven, den här Hyundai då enbart bakhjulsdriven. Sen får BMW:n lasta betydligt mer än så, och den är ju någonting så ovanligt som en SUV som inte är fyrhjulsdriven. Den är bara bakhjulsdriven den också. Men de skiljer sig åt ganska kraftigt. Tyvärr så var det en av de riktiga minuspunkterna med Ioniq 5. Den gick inte bra alls i konbanan. Den krängde mycket, och den, framförallt så har den en väldigt konstig styrkänsla, trög styrning som många koreanska bilar har av någon anledning. Det är kanske någonting som man föredrar eller tror ska vara en ersättning för en styrning som är så att säga sportig.
Och trög, då menar du, är det fördröjning eller menar du att det är tungt?
Ja, det är tungt helt enkelt. Trögt att vrida ratten. Mm. Så den klarade, vi är ju lite försiktiga med att säga vad det är som är godkänt eller inte i våra undanmanöver, utan vi mäter vilken hastighet den klarar och så redovisar vi den. Hyundai klarade inte ens 70 km i timmen och det är ett ganska dåligt resultat. Mm. Det som är problem med den är att den, som en del andra bilar också, när den tappar greppet så inte den sladdar inte, utan den börjar studsa istället med bakvagnen. Man får två, kanske tre tydliga studsrörelser med bakvagnen och det är inget kul och det är inte bra naturligtvis, om man dessutom har en väldigt trög styrning i händerna och försöka få fason på det där.
Så studsa är värre än att sladda?
Ja, det tycker vi nog rent generellt. För en sladd, där jobbar ändå antisladdsystemet på ett tydligt sätt. Va? Men när studsar det, då kan det vara, bete sig lite grann hur som helst. Mm. Och det känns mycket mer, det känns ju mycket mer dramatiskt för föraren. Det är inte, jag menar, det är hur många förare är vana vid att bilen börjar studsa på vägen. Va? Det är ju, sladd, det har väl nästan alla känt, åtminstone när man kör en bil i snö. Va? Men så att nej, det var ingen stark sida hos bilen, tyvärr. Det var faktiskt BMW:n som då ändå bara är bakhjulsdriven. Den klart bästa bilen.
Och när du säger BMW så ser jag här att den är tillverkad i Kina.
Den är tillverkad i Kina.
Det hade jag inte förväntat mig.
Nej, Kina är ju elbilslandet pro primo.
Ja, mm. Jag har provsatt BMW:n i garaget. Den kändes väldigt välbyggd och
ja.
Otroligt... Ja. Bra elbilsversion för att vara en ombyggd
Ja, det vill jag få sagt också, att vi hade kanske ganska lågt ställda förväntningar, och i synnerhet också om man tittar på förväntningarna och en del provkörningsrapporter i andra tidningar, både svenska och utländska, så har det liksom varit lite snörpigt sådär. Liksom, jag kunde inte kommit med en riktig elbil. Mm. Och de som har byggt BMW i3 och i8 och sådär, som visar den här nya stora elsuven nu också, den här jätteflotta. Så kommer det liksom en X3 med batterier här. Va? Men den är faktiskt mer än så. Det är en riktigt bra elbil, skulle jag vilja påstå. Den är upplevs som en helt vanlig BMW, samtidigt som den har blivit en riktigt bra elbil. Va? Den laddar snabbt, den går långt, den har bra fjädring, bra väghållning, batteriinstallationer, det inkräktar ytterst lite på utrymmen etc. Va? Så att de visste vad de gjorde när de byggde en elbil av det där. Men sen så tror jag ändå att den kommer få svårt att sälja mycket. Va? Jag tror att många kommer tycka att det är väl klart att en sån där bil till det priset dessutom ska ha fyrhjulsdrift.
Priset är väl något som blir ett hinder för BMW.
Ja.
Men tror ni verkligen att man kommer gilla den här designen på Ioniq 5 om ett år?
Är det den inte kisar ju ganska mycket med ögonen där fram.
Den kan ju kännas väldigt gammal. Finns det någon risk för det? Jag tänker just den här retrodesign och men nu tycker man ju att den är otroligt charmig.
Det var väldigt mycket pixlar, höll jag på att säga, med fyrkanter där i baklamporna, såg jag en detaljbild på Ioniq 5.
Ja. Man får ju både en känsla lite grann av, om vi nu ska prata lite om designen, lite, att den har lite liksom framtidsdesign och lite retrodesign. Jag får lite känsla av sån här datorspel från 1980-talet.
Ja, den är ju riktigt tuff. Det har ju verkligen hänt någonting.
Ja. Samtidigt så är det ju en ganska enkel, det är liksom det räta linjer hit och dit. Och lite yxig design så att säga. Va? Den är ju inte prålig på det sättet. Va? Och som en del andra bilar kan vara, va? Som med kort brintid så att säga i designen. Jag vet inte.
Det får framtiden utvisa.
Ja, Hyundai har ju en lång tradition av att fingra på sina utseenden från ett år till ett annat utan att man begriper vilken årsmodell som är vilken.
De är lite snabbrörliga där.
Ja, verkligen.
Audi och BMW kanske är lite mer satta i sin form eller har ett arv som tynger.
Ja, den liknar ju ingen annan Hyundai.
Ja, och ni som vill veta mer om det här testet, ni gör rätt i att titta i nummer 13 av Vi Bilägare. Finns även att läsa på webben.
Jo, jag vill tillägga en sak när det gäller testet där, och det är att det finns en felaktig siffra i ekonomitabellen. Och det gäller servicekostnaden som anges för Hyundais del där till 15 789 kronor upp till 6 000 mil. Det låter ju naturligtvis som en orimligt hög servicekostnad för en elbil, och i synnerhet också om man jämför med de andra bilarna som ligger runt 3, 4, 5 000. Den där siffran som vi fick till redaktionen visade sig också vid kontroll vara fel. Så att tyvärr så är det ett fel uppgift i papperstidningen. Vi har försökt rätta den på andra plattformar. Skulle vi trycka om tidningen idag så skulle det stå 5 757 kronor istället för 15 789 kronor. För det är den korrekta servicesiffran. 5 757 kronor.
Ja, men det är rättat som sagt. Om ni läser det testet på nätet så får ni korrekta uppgifter där.
Ja.
Claes fortsätter att plocka resultat från Sveriges största konsumentundersökning om bilar och bilägande, Autoindex. En fråga till er bara. Hur många, Kalle som räknade bilmodeller i morse, hur många BMW körde om er i morse på väg till jobbet?
En.
Två.
Två?
Ja.
Ja. Ja, jag har nog en 5-6 kanske. Ja. Oj. Men jag hade längre sträcka att åka också.
Ja, det har du.
Ja.
För mig som sitter med Autoindex är det alltid roligt att få den här undersökningen bekräftad. Att svaren stämmer, i alla fall generellt sett. Men det börjar faktiskt lida mot sitt slut här nu, årets Autoindex. Och jag har några attitydfrågor på slutet oftast som inte hör till undersökningen. Det är lite mera mjukare frågor som ändå är lite roliga att kika på. Och då är det just när vi har frågor om attityd, 10 stycken till antalet. Och en av dessa frågor är då om man gillar att köra om och köra fort. Och det har faktiskt varit BMW i topp, men inte alltid.
Men då är det alltså bilägarna själva till BMW som säger att jag gillar att köra fort. Ja. Utan de säger inte att, ja titta, nej, där precis. Kommer andra som kör fort som kör en,
nej,
BMW.
Utan de rankar sig själva då.
Okay.
Sätter poäng på sitt eget synsätt när det gäller bilkörningen. Mm. Så ja, sen om de verkligen, det är i alla fall BMW topp ska jag säga. Förra året var det Audi. Men BMW ligger på 608 poäng av 1000. Så det finns ju lite marginal.
Ja.
Man kan köra fortare.
Okej. Okay. Eller att inte alla kör fort i en, ja, BMW. Det måste vi ju säga också. Det blir kanske även som en sån här, när man ser det på motorvägen själv i alla fall, att, ja, det blir någon sån här självuppfyllande, ja, att man ser en bil som kör om och så noterar man om det är en tysk premiumbil.
Ja, men så
kanske
är det väl ofta.
Och man kanske inte noterar, som jag i morse noterade faktiskt, att det var en Ford Focus och en Suzuki Swift som nosade mig ganska nära i bakdelen innan, ja, de körde om. Så att det hände ju faktiskt andra.
Ja, men vi ser det ju att BMW, Audi, Mercedes ligger faktiskt topp 5. Och sen har Mazda klämt sig in på en tredje plats. Vi har ju sett, tycker själva att Mazda gör körglada bilar.
Mm.
Och sen Volvo är på femte plats. Jag tycker ofta man ser Volvo-förare som har bråttom.
Ja.
Sen är de ju så många också.
De är många, än så länge i alla fall.
Det räcker med att väldigt få kör lite fort så märks de av. Mm.
Men vem är i botten på den där skalan då? Vem tycker inte om att ligga i vänsterfilen?
Precis, det är Dacia-ägarna.
Som, ja, det förstår jag varför de inte vill ligga i vänsterfilen.
Och de kan ju inte heller.
Nej, det låter för mycket.
Alltså man måste ju ha en bil som går att köra fort med. Nej, men de är väldigt ointresserade av fart.
Mm.
Märkte jag undersökningen. Sen jag har lite andra frågor som gäller just attityd som kommer i nästa nummer. Tittar man på det här med benägenheten att lägga mer pengar på bilköpet än man egentligen har råd med, så är BMW-ägarna också i topp. Mm. De är faktiskt i topp på 5 frågor av 10. Sen är det väl också en annan liten fråga som jag tog upp här i nästa nummer. Det är om hur trött man är på bilförare som inte håller till höger på motorvägen. Och där var Fiat-ägarna som var tröttast på det.
Oj!
De var trötta på att andra som kör andra märken än Fiat inte
håller till höger.
Okej.
Okay. Så jag vet inte, det är de som då var minst brydda om det här som man då kan tänka sig ligger oftast i vänsterfilen,
ja,
höger på motorvägen.
Ja.
Men det är Hyundai, Renault och Nissan. Jag vet inte om jag, nu ska jag börja tänka på det här, men om det är någon som ligger och såsar i vänsterfilen så är det stor risk att det är en Hyundai, Renault eller Nissan med andra ord.
Men har det någonting med motorkapacitet att göra då? Eller liksom att man tänker...
Jag skulle ju vilja ha svar på det också, men då börjar det bli djup fordonspsykologi.
Ja, det är svårt.
Så mycket svar har vi inte i Autoindex tyvärr. Sen har jag faktiskt en del här som inte tas upp i tidningen men som handlar om status. Jag tog med mig det här till podden så det blir lite exklusivt.
Exklusivt poddmaterial.
Exklusivt för podd. Tittar vi på vilken status Dacia-ägare har så tycker de faktiskt att Audi är det sämsta. Det är märket som de anser har lägst status.
Tycker Dacia-ägarna att Audi har lägst status?
Ja.
Okej.
Mm. Och man rankar i sitt eget märke högst.
Ja, såklart.
Ja. Och tittar vi då på BMW-förarna, det är ju intressant. Då är det just Dacia som står lägst i kurs där.
Jaha, ja. Ja. Okej. Ja.
Så att, ja, men det
lite
här
är, beef där.
Ja. Men jag kan avsluta det här med Autoindex och berätta lite om årets vinnare. Vi har ju faktiskt 25 000 kronor i potten. Och då delar vi ut 4 presentkort. Och vinsten är på 10 000 kronor. Och jag vill bara gratulera Lars Wallinder i Västerås som blev årets vinnare.
Grattis! Mm. Ja. Tack för att du var med och deltog i undersökningen.
Ja, det är alltid roligt när vi får in så många svar. Och det är ju verkligen från norr till söder. Och vi har ju 46 000 svar i hela Skandinavien. Och i Sverige kommer vi, i år fick vi 10 980, så ungefär 11 000 svar. Den tar ju en liten stund att svara på, skulle säga 10 minuter, en kvart. Det är väldigt mycket frågor om den bilen man äger. Men det är ju privata bilägare och det är ju en löpande sexårsperiod, så att i år var det ju 2014 till 2020 då årsmodell. Så det är inte alla som har möjlighet att vara med. Men precis som Lars Wallinder säger här så gör ju han väldigt mycket research inför sina bilköp. Och då vill han ju veta vad andra bilägare tycker och tänker om bilägandet.
Mm.
Jag tänkte på det när du pratade om Yaris, Maria, i början här. Så, och just det här ljudnivån som din son Kalle upplevde i Honda Jazzen, så köpte faktiskt Lars Wallinder en Yaris som han hade i 3 dagar.
Oj.
Och jag var tvungen att fråga varför de bytte tillbaks bilen. För han hade haft väldigt många olika märken genom åren. Det började med en Ford Custom Line som han köpte 1963. 54 års modell.
Mm.
Han jobbade på en skrot och så han fick den billigt. Men det var nämligen så att hans fru blev illamående i Yarisen. Men det, han sa ju själv att det var väldigt extremt och han satt väldigt dåligt i bilen också.
Mm.
Så de bytte upp sig till en Corolla.
Ja, det blir intressant att se vad de känner om ljudnivån där. Då, för det blir ju en annan grej när det är lite mer utrymme än att fylla med ljud.
Ja, jag tyckte att den passade bättre i den där hybridlinan med en fyrcylindrig motor än en trepipen som sitter i Yarisen.
Mm.
Så jag tror att det var nog så de tänkte där.
Mm. Ja.
Men ljudnivån har vi haft synpunkter på.
Ja.
Även i Corolla.
Mm. Ja.
Men som sagt, Autoindex, vi är ju väldigt tacksamma ni som tar er tid att gå igenom de här frågorna, och det spelar ju roll era synpunkter och åsikter, för vi kan ju använda det också att sätta press på biltillverkare. Mm. Så att vi är ju väldigt tacksamma alla ni som ställer upp i Autoindex och svarar.
Och nu tar vi nya tag och inför Autoindex 2022. Och är det någon som har någonting att tillägga så hör av er till klas.skarinet@bilagare.se om det är någonting ni tycker saknas eller vill ha åsikter om undersökningen. Men den kommer ut någon gång i februari brukar det komma ut ett önskemål om att delta igen. Och sen så sammanställer vi alla siffrorna någon gång i mars-april.
Mm. Så håll utkik i februari.
Ja, och jag tror faktiskt det kommer hända lite spännande saker nu med Tesla som börjar närma sig den gränsen vi har för deltagande. Och jag tror tyvärr att vissa mindre märken riskerar att åka ut. Jag sätter en gräns på rullande 6-årig vagnpark på 1%.
Mm.
Och det är till exempel Honda är oroväckande nära.
Mm.
Så vi får se hur jag gör ett utdrag när det är dags och sen kör vi 1%-spärren.
Jag har varit och provkört nya generationen av DS4. Och det är lite grann som när Tommy för några avsnitt sen berättade om DS9. Han sa ju det här etiketter för syltburkar.
Mm.
Den är lite allt möjligt den här bilen. Den vill vara en coupé, crossover, halvkombi. De siktar högt och brett när det gäller att lista konkurrenter. Det är ju liksom, det är mycket tyska. Dessutom också Lexus UX, Mercedes A-klass, fast samtidigt Mercedes GLA, gamla GLA, BMW X2, fast samtidigt BMW 1-serie. Så att det är en himla blandning som de siktar emot. Jag fick ju prata lite grann med marknadschefen för DS4 som förklarar lite grann kring varför de siktar på det här tyska premium. Och vi kan väl lyssna lite på vad han har att säga.
Okay, I'm Philippe Huy, product manager of DS4. In fact, I think with DS and with DS4, we have our own identity. I think the German car for plenty of owners maybe are repetitive, and so we offer a new offer in this segment. So it's the moment to change their habits to try our brand and the DS4.
Try something new.
Exactly, to try something new.
Ja, känns den ny och fräsch? Den ser ju onekligen
trevlig ut. Den liknar ju ingenting annat. Nu visar jag Kalle en bild här på hur den ser ut. Ja, vad skulle du säga att det är för sorts bil? Man inte ska sätta etiketter, men ändå. DS4 satsar ju mycket på design. Det ska liksom, för att konkurrera med de här premium så kör de på sin egen stil och de kör på fransk design och det är ett överflöd av diamantformer, romber, trianglar i, när man sitter i förarmiljön. Som för övrigt är väldigt mysig för det är, det var ju toppmodellen jag körde, men den har sån här Alcantara, sån här mocka liknande ombonat väldigt mycket tyg och så här framför en och på instrumentpanelen. Och jag gillar det. Jag tycker det är väldigt, det ger en ombonad känsla och det är väldigt trevligt tycker jag. Det tycker jag de har lyckats bra med. Och visst, de här trianglarna och diamanterna funkar väl bra i förarmiljön. Det är ju så att det sitter en list framför själva luftutblåsen så man ser inte dem. Och då skulle jag på provkörningen höja och sänka temperaturen och då började jag dutta på en trekant där. Men det var ju tydligen där man ställer luftflödet upp och ner. Så att det får man sköta i skärmen.
Mm.
Och höja och sänka temperaturen. Men det funkar väl okej. De har ett eget infotainmentsystem DS då, som har byggt. Har även någon slags assistent där i som heter Iris som man kan prata med. Och även styra funktionerna via en liten pekplatta som man har nere vid växelväljaren ungefär i mittkonsolen. Som gör ett litet fint diamantmönster när man sveper med fingret på den. Och det funkar väl okej. Jag vet inte om det kanske är lite överarbetad lösning. Jag vet inte hur mycket man kommer använda det här, men det kanske man kommer göra. Ja, det funkar i alla fall.
Jag tycker att det där märket är jätteintressant på många sätt. Jag var med när det lanserades, de första bilarna, och då var det ju alltså en DS4 då, den hette ju Citroën DS4 för att göra det hela lite mer förvirrande. Och det var ju precis som nu då en bil där där man framförallt hade satsat på inredningen för att göra den trevlig, och de gjorde ett stort nummer då av att man hade mönstrat läderklädseln ungefär så som ett metallarmband på herrklockor och även damklockor för den delen. Och det var mycket liksom hypersnack då om märket, och man refererade till Citroën DS från 1955 och allt det här. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det du säger, att den ser väldigt verkligen ut och har en trivsam inredning och påkostad, och det tror jag kan vara en grej som nästan mer nu och framöver kommer skilja bilarna åt än vad utsidan gör. För de får säga vad de vill om den där exteriördesignen, men nog som sagt ser man en hel del andra bilmodeller i den design. Den är särskilt unik, känns ju inte karossen. Men däremot, det noterar man ju även i BMWs nya stora elbil, vad heter den? iX, som alla tycker är ful, som jag tycker är jättefräck. Men den har ju en inredning som totalt bryter av mot allt tyskt man tidigare har sett. Va? Den är ju närmast fransk, så här lite fluffig och komfortabelt. Den ser ut att vara väldigt komfortabel både i utförande och design och alltihopa. Jag tror att det ligger någonting i det där. Jag tror att kruxet med det där märket, det är två. Vad är det för fel på Citroën? Alltså världens mest nästan innovativa bilmärke. Gjorde då en modell som heter DS, och nu gör man en eget märke av det. Det tror jag är dömt att misslyckas. Jag vet inte hur de säljer. De säljer kanske rätt bra i Kina för mig. Möjligen i Frankrike.
Ja, det är Frankrike.
I Sverige är det ju ett okänt märke totalt. Även om bilarna är jättefina. Men jag tror att om man får in människor och sätta sig i den där bilen, då är det nog många som kan tycka att wow, här var jätteläckert.
Det förutsätter då att de sätter sig i framsätet.
Ja.
Flyttar man till baksätet, då är det andra klass. Alltså det är knappt andra klass. Det är nog långt ner i. Det är mörkt.
Ja.
Och det här, den har ju ett jättefint glastak, bilen som jag körde. Men det slutar ju innan baksätet. Så att det är mörkt. Och dörrsidorna, det går upp ganska högt där. Och det är kort sittdyna och... Ja, det är inte meningen att någon ska sitta i baksätet, tror jag. Det här är en bil för par eller singlar som ska åka på vernissage eller konstutställningar. Eller... Den är som en liten väska, som en shopping, en designerväska man hänger runt armen. Den är ett litet smycke som är fint att visa upp och bekvämt att åka i och sådär. Men det är inte bekvämt för de som åker i baksätet, tycker jag inte. Jag körde ju laddhybriden då. Det kommer ju två bensinvarianter också på 130 respektive 180 hästkrafter. Men jag körde laddhybriden på 225 som ska ha en räckvidd på 5,5 mil på el, enbart el. Och ja, jag tycker det funkar bra det här samspelet, och det var väl hyfsat nära verkligheten, det här miltalen på el. Den har ju, apropå det här med DS, Citroën DS, varför, du frågar Kalle, varför vill de bryta sig loss mot någonting som funkar så bra? Och Citroën har ju den här fjädringen som de har varit så, som har varit en stor grej hos dem. DS har ju plockat med sig en slags sån här fjädring som fungerar i realtid och skannar med en kamera vägen framför efter potthål och små gupp, och ställer in då fjädringen på alla fyra djur separat. Låter ju jättefint och funkar jättebra och sådär när man åker, och det känns mjukt och behagligt när man kör. Men den här funktionen är bara igång när du kör i ett körläge som heter komfort. Alltså inte när du väljer att köra på bara el. Så att vill du köra i en stadskärna med kullerstenar eller ojämnheter eller något sånt där på el, då får du offra lite bekvämlighet för det, helt enkelt.
Vad hade de för förklaring till det?
Alltså jag tror att det är någon kostnadsfråga bara, att det rör sig om det. För det, jag förstår inte varför tekniskt sett det inte ska funka i alla körlägen. Det låter som en bara kostnadsfråga. Och det är samtidigt från några som liksom lägger allt krut på den här designen av framsätet. Och ja, det är inte ofta man träffar en sadelmakare som pratar hur man syr ihop en ratt, men det gjorde jag på den här provkörningen. Så att det, där har de ju lagt mycket av sin energi på, på inredningen.
Och det märks tydligen också att det är lite tjusigare.
Ja, i alla fall på priset. Nu är det inte fastställt några svenska priser, men jag skulle gissa någonstans mellan 450 och 500 000 när den lanseras. I december är det sagt i år. Så vi får väl se om det är några svenskar som vågar sig på den här. Men annars, jag sitter väldigt bra. Det är väldigt bekväm att åka i när man åker framsätet. Motorvägskörning, ja, all typ av körning, det är... Det är väldigt behagligt.
Det verkar ju som att, alltså jag tror som du säger Kalle, att man, det är ett stort frågetecken vad man ska förvänta sig av en DS. Men det här med gashydraulisk fjädring som Citroën hade, det är verkligen någonting att spinna vidare på. Jag körde en S-klass Mercedes med sån här Magic Body Control för 10 år sedan. Det är ju fantastiskt när de läser av vägbanan. Du kan ju i princip köra hur fort som helst, vilket man aldrig gör, men över gupp, bilen är helt still. Men var det så tydligt i det här fallet också?
Istället för att, om man säger att man kör i ojämnheter och i vanliga fall att det känns som oj, 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 så blir det mer oj, oj, oj.
Jag tittade lite i försäljningsstatistiken här på DS, och hittills i år så har den mest sålda varianten, alltså en lite större DS7, har sålts i 127 exemplar. Och sen ett stycke ner i denna lista så hittar vi DS3 som kommer upp i 45 exemplar. Nu är vi inte ens uppe i 200 bilar.
Men där ser du, där är man unik om man skulle
säga. Då är man unik.
Och vågar ta den där chansningen med andrahandsvärden och allt sådär.
Ja.
Det beror ju på lite vad man är ute efter helt enkelt. Sen är det ju såklart att de vill vara självständiga DS. Men det är ju en sanning med modifikation. Nu ska vi inte prata plattformstänk, för det har de redan gjort och ratat i Tannispodden. Men den bygger ju egentligen på samma grund. Det är ju det hela det här Stellantis-skeppet som förser DS med den här grunden då, EMP2. Så att det är ju samma som du kan få i en Opel eller en Peugeot eller en Citroën. Men DS säger då att 70% är nytt. 70% är bara oss. Så att, ja.
Jag är helt säker på att de hade sålt åtminstone dubbelt så mycket om de hade hetat Citroën.
För att det är mer etablerat.
Ja,
vi får se helt enkelt vad... Om det är några svenskar som faller för den här modellen. Det var faktiskt allt som vi hade från Vi Bilägares podcast för den här gången. Om en vecka är det dags igen med ett nytt avsnitt. Tills vi hörs igen. Tack för att du lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden, så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Om en yogamatta är på väg till dig,
som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn. Ett lugn du inte trodde fanns. Som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej. För att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.